hade ett skavsår här nere som jag sen slog i ett bord när jag skulle plocka upp en grej på marken. Och slog i hål då, precis nedanför knölen. Och det såret har jag inte kunnat läka då på grund av den problematik jag har med venen sedan tidigare då.
Robert Lundin och hans svårläkta sår ska du få höra mer om i dagens Vetenskapsradion Hälsa. För idag ska det handla om det här sjukdomstillståndet som sällan får så mycket uppmärksamhet. Och det är inte ens vanligt att vi avhandlar det vid matbordet där kanske andra diverse symptom dryftas. Men det är något som drabbar tusentals individer i Sverige och som sköterskor och undersköterskor får ägna mycket tid åt. Det ska alltså handla om sår, riktigt svårläkta sår. Har du drabbats själv eller sett på nära håll så vet du hur osannolikt besvärligt det kan vara. Och vilket lidande och vilken smärta som det innebär när såret eller såren väl har uppstått. När jag jobbade som vårdbiträde i min ungdom så var det många hälar och skinkor som fick smörjas in för att såren inte skulle uppstå. Det gällde att massera in salvan och gnugga mjukt och försiktigt för att hjälpa till att få igång cirkulationen. Och nu finns det väldigt mycket mer kunskap om varför såren uppstår och vad det går att göra åt dem. Vetenskapsradions Maria Eriksson har gjort en djupdykning i hur sår kan få läka. Hon träffade 58-årige Robert Lundin i Stockholm som fått en oturlig sårskada.
Hej Robert!
Hallå!
Är det våran kompis?
Är det munskydd på nu?
Ja, du gör som du vill.
Så.
Klockan är strax efter 8 en grå januarimorgon och Robert Lundin är på väg hem från sitt nattjobb på macken. Men som så många gånger tidigare så stannar han till vid Södersjukhuset och går in på hudmottagningens behandlingscentrum som ligger där på bottenvåningen. För som ungefär 40 000 andra svenskar så har Robert ett svårläkt sår, det vill säga ett sår som inte har läkt på 4-6 veckor. Undersköterskan Lena Hansen börjar lägga om hans sår.
Det är inte så rött heller längre.
Nej.
Det har ju varit så ilsket rött.
Ja, ja precis.
Ja. Men det är mattats av väldigt. En liten öppning där fortfarande.
Ja. Det är inte mycket kvar egentligen. Nej. Sen är inte, det är ingen skönhet. Men.
Nej.
Svårläkta sår är något som det sällan pratas om, men det är ändå något som drabbar väldigt många och kan då ställa till med ett stort lidande. Det handlar om trycksår eller fotsår hos personer med eller utan diabetes eller det som är vanligast, venösa bensår. Venösa bensår uppstår när de blodkärl som har till uppgift att föra blodet från benen upp tillbaka till hjärta och lungor är skadade. Som till exempel efter en blodpropp eller som det också kallas en djup ventrombos. De skadade blodkärlen förmår helt enkelt inte att pumpa upp blodet bort från benen. Och eftersom vi nu lever längre och längre så kommer fler att drabbas av sjukdomar som orsakar just svårläkta sår. Sår som till en början uppträder ganska oskyldigt men som inte vill läka. Och för Robert Lundins del så började det hela för 3 år sedan med ett bordsben.
Egentligen grundorsaken till mitt sår är att jag är 57 år, men 1973 så bröt jag benet illa. Lårbenet uppe i Åre, ja, i slalom. Och fick djup ventrombos efter det då. Så jag har egentligen haft stopp i venen från naven till låret under, ja, sen 48 år tillbaka då. Och det har ju fungerat i alla år med både idrotta i tennis och slalom. Men för 3 år sedan då, 2018 i november, så hade jag ett skavsår här nere. Som jag sen slog i ett bord när jag skulle plocka upp en grej på marken. Och slog i hål då, precis nedanför knölen. Och det såret har ju inte kunnat läka då. På grund av den problematik jag har med venen sedan tidigare då.
Eftersom det är just cirkulationsrubbningar som är den vanligaste orsaken till att sår inte vill läka, så är det viktigt att bli utredd och få en diagnos. För om den bakomliggande sjukdomen kan behandlas så kan såret till och med läka. Men idag så är det tyvärr för få som blir utredda, det menar Rut Öjen, som är en veteran inom sårbehandling. Hon har jobbat som allmänläkare i Blekinge i 35 år och är docent vid Lunds universitet. Och så här beskriver hon de vanligaste venösa såren, de som uppträder på benen.
Det vanligaste det är det som kallas för venösa sår, det vill säga åderbråckssår. Och det är ungefär en tredjedel av alla sår. Och sen har vi då trycksåren, det är upp mot 15%. Och de kan ju sitta lite varstans på kroppen, men sitter ju främst på benen eller runt höfterna eller i patienten, i rumpan, i skinkan så att säga. Och sen har vi då diabetesfotsår, det är en lite mindre grupp, men där har man ju då den underliggande sjukdomen diabetes som ger nedsatt cirkulation och också nedsatt känsel i fötterna och motorik, så därför har man lättare att få sår. Så att det finns olika typer av sår och alla sår ska ha en rätt diagnos.
Och de olika typerna av sår behöver också helt olika typer av behandlingar.
När det gäller venösa sår så måste man remittera patienten till en kärlkirurgisk enhet för en åderbråcksoperation. Och när det gäller diabetesfotsår så är det ju oerhört viktigt med den här årliga kontrollen hos diabetessjuksköterskan i primärvården, där man kontrollerar patientens fötter, hur står det till med cirkulationen och känseln, har man fått något sår, har patienten rätt typ av skor och vet vad man ska göra överhuvudtaget för att sköta sina fötter på bästa sätt. Så att sårtyperna är olika och underliggande orsakerna är olika. Så därför måste man vara väldigt noggrann när man gör sina såromläggningar. Såromläggning är en del i sårbehandlingen, men det rymmer också allt det andra.
Upplever att det finns eller har funnits en stor okunskap ute i sjukvården, primärvården, hur man ska behandla de här patienterna?
Absolut, både en bristande kompetens kan man säga, man har inte haft tid att prioritera till exempel trycksåren som finns på våra kommunala enheter i särskilt boende, och till exempel man har inte samlats runt patienten. Numera så behandlas patienten av sårteam, det vill säga förutom patienten då som finns i mitten så att säga, så är det både läkare och sjuksköterska och undersköterska, för vi har olika uppgifter runt patienten. Förut var det kanske att man sa att den här patienten har tvåläggsår, det får du ta hand om som distriktssköterska. Och nej, men jag är inte här på torsdag, men då får din kollega ta hand och sen får någon annan ta hand om det. Det var ingen ordning på det hela. Och sen har det också varit en väldigt stor brist, en sån enkel sak tycker jag, som att man har haft svårt att mäta blodcirkulationen i benen, för man har inte haft tillgång till en mycket enkel ultraljudsapparat som heter Doppler. Och med den här så kan man ju, då kan man sortera in patienten. Är det ett venöst bensår? Är det ett arteriellt? Och eftersom det har helt olika behandlingar så är det oerhört viktigt att man har den här kunskapen. Och det här är inga, men det har nedprioriterats. Men nu är vi väldigt, väldigt stolta över att det äntligen har tagits ett sånt nationellt grepp om det här med svårläkta sår.
Säger Rut Öjen. Robert Lundin, som oturligt nog stötte emot ett bordsben och fick sitt svårläkta bensår, går på hudmottagningen på Södersjukhuset. Men i Stockholm så finns också specialistmottagningen Sårcentrum, och det är hit de mest svårläkta såren i Stockholm kommer. En av dem som var med och byggde upp Sårcentrum var Ann-Marie Fagerdal. Hon är operationssköterska, docent i omvårdnad och forskningsansvarig på Sårcentrum i Stockholm.
Vår typiska patient, om man lägger alla i en hög, så är vår typiska patient 63 år gammal och troligtvis med ett fotsår och är diabetiker. eller möjligtvis ett venöst bensår. Precis som det ser ut överallt annat i samhället. Liksom.
Men varför kommer de hit? Är det för att de inte sköts rätt?
Jag skulle säga att det är ju de som är vanligast också, generellt bland sårpatienter. Men sen också den typen av sår har så mycket bakomliggande orsaker med dålig, oftast dålig cirkulation i benen, både venöst och arteriellt. Och det, jag skulle säga att de är ganska dåligt utredda. Gamla, sköra, så att det är en utsatt patientgrupp helt enkelt. Och det är därför vi ser dem.
Och på Sårcentrum så är det specialisterna som kommer till patienterna, vilket är ett unikt sätt att arbeta kring sår i Sverige.
Framförallt så kan vi väl ta ett helhetsgrepp med att se till att patienten får en strukturerad sårbehandling. Och vi kan jobba väldigt mycket till bakomliggande orsakerna till att såret har uppkommit från början. Både jobba med såret som är, men också se varför kom det. Sen har vi tillgång till all specialistkompetens som vi behöver. Till exempel så har vi på torsdagar en multirond där vi sätter upp patienter som är särskilt komplex problematik. Och då har vi infektionsläkare, endokrinologer, hudläkare, kirurg, kärlkirurg, ortopedteknik. Vi har alla de här komponenterna, så att då kommer patienten hit och så får alla specialister komma hit till patienten och göra de utredningar och diskutera sinsemellan varje patient då. Så att man kan lösa, för det är som sagt så många olika komplexa problem, och den resursen har man inte riktigt i primärvården. Då blir patienten remitterad och så får man en tid om 3 veckor kanske, eller, och så ska man gå till nästa läkare eller nästa, så att här samlar vi allting kring patienten, och det är väl det som är fördelen med att då ser vi vad kan vi göra för den här unika individen.
Säger Ann-Marie Fagerdal på Sårcentrum. Robert Lundins stora passion är sport, och han berättar att han har levt för tennis och slalom. Och i många år så gick det också att leva så, även om benet alltid blev svullet vid ansträngning. Men så kom det där såret och hela livet ställdes om.
Ner vid anken där jag har haft det, så är det så mycket nerver. Så att det är ju första året och 1,5 år. Det var ju så svår tandvärk där nere. Så gick att dämpa med smärtstillande då. Men så att det är klart det är skönt att bli av med det. Man vänjer sig ju att leva med smärtan till viss del. Men när man inte har ont så kommer man ju på hur skönt det är att inte ha ont. För jag har ju bara kunnat ha ett par gympaskor som är uppskurna egentligen på sidan. Så man, och sen när man, ja, vissa perioder har man inte kunnat gå på stan eller någonting egentligen, utan det har varit jobba och så har man varit hemma. Så det har varit tur och otur att det har varit covid under den här perioden.
Att den smärta som så leder till påverkar väldigt många delar av livet är precis vad forskningen visar, berättar Ann-Marie Fagerdal.
Det vi ser och det forskningen visar också är ju att skapar ju oerhört lidande. Det är sårsmärta, påverkar sömn, gör att man kanske inte äter, man har ingen aptit. Det i sig försämrar sårläkningen. Det försämrar också humöret såklart. Så att det påverkar livets alla delar. Både fysiskt och psykiskt och socialt. En del sår luktar väldigt illa. Då drar man sig tillbaka, isolerar sig. Det är mycket större problem än vad jag tror folk förstår för de här personerna.
Och Ann-Marie Fagerdal berättar också vad som är viktigt att tänka på när man behandlar ett sår.
Vår behandlingsfilosofi ligger på tre nivåer, eller tre steg, oavsett vad vi får för sår. Och det är det alla sår behöver. Det ska vara rent, såret ska vara fuktigt, inte blött, och omgivande hud ska må så bra som möjligt. Så genom då vår sårbehandling så försöker vi ordinera behandling som uppnår de här tre principerna. Så det spelar ingen roll om det är trycksår eller ett venöst bensår. Såret är en skada i huden. Vad behöver den för de här tre principerna? Och det som vi märker som är problematiskt är att man ofta bara tvättar såret. Men då är fortfarande död vävnad och smuts och bakterier kvar som har fäst på sårets yta. Så det vi menar på är att vid varje såranläggning behöver man också debridera. Alltså skrapa bort det här. Och det är en hel del som är lite rädda för. Dels kan det göra ont, men man är rädd om det börjar blöda. Vi ser ju blodet som ett friskhetstecken. Att nu är det friskt. Liksom. Så det är väl det första steget, att vi ser till att såret är rent. Och då har vi de instrument, och vi har sax och vi har pincett, och vi jobbar med det.
Nu har Sveriges kommuner och regioner uppmärksammat patienterna med svårläkta sår. Och de har påbörjat arbetet med att ta fram en plan för hur patienterna ska tas hand om i vården. Det som kallas för sammanhållet vårdförlopp och som kommer att bli klart senare i år. Förutom minskat lidande för patienterna så räknar man med att en bättre och effektivare sårbehandling dessutom ska kunna ge den svenska hälso- och sjukvården en besparing på över 1 miljard kronor om året. Och Rutöjen är ordförande i arbetet som ska se till att alla med svårläkta sår ska få en diagnos som leder till rätt behandling.
Ja, det är ju så att i det här vårdförloppet så är det som en sortering kan man säga med de här olika typerna av sår. Och det är så att sårbehandlingarna ska ju ske nära patienten, det vill säga i kommun och primärvård. Men i samarbete med specialistenheter. Och vårdförloppet är väl egentligen till för att få rätt patient på rätt plats. Här ser vi i vårdförloppet att det här är en patient med venösår, ja då ska det ju vara en, då går ju patienten in i det vårdförloppet som heter venös sjukdom i benen. Är det en patient som har nedsatt cirkulation i tårna där det finns risk för kallbrand och amputation, ja då ska patienten in i det vårdförloppet som heter kritisk benischemi. Och har patienten diabetes och fotsår, då ska de in i det vårdförloppet. Men sen samlar vi sårbehandlingen i svårläkta sår. Så det är en väldigt stor logistik för att inte patienten ska falla mellan stolarna utan få rätt behandling. Så det kommer vi att peka väldigt mycket på. Det här med att man ska samarbeta kring patienter med svårläkta sår. Man ska inte lämna patienten åt sitt öde.
I över 40 år så fick Robert Lundin höra att det inte gick att operera bort hans propp för att öppna upp hans skadade ven och för att på så sätt få tillbaka ett normalt blodflöde i benet. Men så en dag förra året så ringde telefonen och det var en kärlkirurg från Karolinska sjukhuset som ville operera in en stent i hans ven. Stenten som fördes in i det skadade blodkärlet är som ett metallnät som stärker kärlväggarna och gör så att det i fortsättningen hålls öppet och släpper fram blodet. Och kärlkirurgen som ringde, han hette Tott, precis som Tottbacken i Åre, där allt började för över 40 år sedan.
Sen i januari så ringde de och sa att nu har vi möjligheten att både de materiella resurserna och kunskapen att göra en stentning då. Utav venen. Så att det gjorde jag nu för 6 veckor sedan. Då man gjorde, ja, man höll på i 5-6 timmar och kunde öppna upp venen igen då. Och när de hade gjort det, och det var en lyckad operation, för de kunde inte säga från början att de skulle lyckas. För det är lite grann så att ta sig igenom en labyrint. Men de lyckades med det, och sen tror jag 7 dagar senare så såret var inte riktigt läkt. Men från att det varit ett stort sår var det signifikant bättre.
På 7 dagar
efteråt, ja.
Det var synligt.
Det var väldigt synligt. Det var ett ganska stort sår som hade liksom, det imploderade nästan på de här 7 dagarna.
Efter en timmas omläggning så avslutar Lena Hansen med att dra en skyddsstrumpa över benet som ska skydda omläggningen.
Det här är bara ett skydd utanpå. Okay. Så han kommer ju, när såret är helt läkt så kommer han få fortsätta linda. Man brukar säga 4-6 veckor. Och sen kan man prova ut en lite kraftigare kompressionsstrumpa.
Ja, det känns fortsatt bra. Jag tror ju att
Men trots att Robert Lundin för resten av sitt liv måste använda en kompressionsstrumpa för att slippa nya sår, så är hans målbild tydlig och klar. Att återvända till slalombackarna i italienska Cortina för att ägna sig åt något som han inte har gjort på flera år på grund av sitt svårläkta sår, den stora passionen, slalom.
Då är det Cortina, Italien, förhoppningsvis. Med barnen, jag måste ta med dem en sväng till Alpen i alla fall. Så det är målbilden i alla fall. De har lovat till tjejerna här.
Robert Lundin, reporter Maria Eriksson och jag som producerat Vetenskapsradion Hälsa idag heter Annika Östman.